Så, jättekul för mig att få komma hit till er vackra kyrka idag. Och då menar jag inte byggnaden förstås, för kyrkan är ju ni såklart. Så då menar jag att få komma till er. Mattias heter då, jag jobbar som ungdomspastor i Falköping. Jobbat i 3 år. Innan dess har jag jobbat med ungdomar i snart 15 år i kyrkan. Jag kommer ursprungligen från Leksand i Dalarna, men det hörs inte alls. Jag bor i Falköping då med min fru Johanna och våra 2 döttrar, Ester och Rut, som nu är 10 och 12 år gamla. Och idag vill jag tala om uthållighet i den kristna tron. Att inte stanna utan att fortsätta. Jag ska läsa från Bibeln, från en bok som heter Hebreerbrevet i Nya testamentet. Och vi ska läsa från kapitel 12, vers 1 till 2. För det finns alltid den här frestelsen i våra liv att ge upp, eller hur? Att vika av från det som man vet är rätt. Den finns för alla människor, och för kristna finns frestelsen att vända sig bort ifrån den väg som Gud har för oss och låta hindren bli för stora och övervinna vår tro och vår uthållighet. Så mitt mål är idag att uppmuntra oss, att uppmuntra dig och mig till det som Eugene Peterson kallar för långvarig överlåtelse i samma riktning. Och många gånger så är det precis det som det kristna livet handlar om. Att fortsätta att göra det som är rätt trots att det går emot ibland. Och det är precis det som författaren i Hebreerbrevet påminner om. Att springa uthålligt det lopp som vi har framför oss. Han påminner oss om långvarig lydnad, långvarig överlåtelse i samma riktning. Han skriver, när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt det som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Jag läste nyligen en berättelse som jag fastnade för. Den utspelar sig i Irland. Och den handlar om en man, Edmond de Millera, som var en av huvudpersonerna när Irland reste sig upp emot engelsmännens förtryck. Och han blev senare den första premiärministern i den irländska republiken. Och i sin kamp för frihet, för självständighet mot britterna, så var han i en stad som heter Ennis. Och han var där och han höll ett brandtal på i mitten av byn. Där han ville få igång folket att resa sig upp emot engelsmännen. Så fanns det engelska soldater där. Så när han började ropa ut sitt tal så blev han arresterad. Och de tänkte, den här killen behöver vi kyla av. Vi kastar honom i fängelse ett tag. Så hoppades om att hans kämparglöd skulle svalna. Flera månader senare så släpptes han fri. Och vad gör han då? Jo, han åker tillbaka till staden Ennis. Han går in på stadens torg. Ställer sig på samma plats där han blev arresterad. Och folket samlas. Och de första orden han säger i sitt tal är, som jag höll på att säga innan jag blev avbruten. Och så fortsatte han sitt tal. De lyckades inte kyla ner honom. Den här personen var överlåten. Han var ett ganska bra exempel, skulle jag säga, på långvarig överlåtelse i samma riktning. Han tillät sig inte bli distraherad, avstängd, bortlurad för det som han visste var värt att kämpa för. Han var redo att löpa loppet uthålligt för de politiska och de nationella mål som han hade framför sig. Och jag tror att som kristna är vi kallade till samma sak. Men det är inte lätt i den kultur vi lever i som gillar att ta minsta motståndets väg. Vi lever i ett samhälle som gärna tar den enklaste möjliga världen. Hela vår kultur är uppbyggd på att vi ska ha det så enkelt som möjligt. Där antingen robotar, artificiell intelligens eller andra människor gör saker åt oss. Men även i större frågor, när vi möter oönskad graviditet, så är abort den enkla vägen ut. När äktenskapet inte ser ut som vi tänkt oss är skilsmässa den enkla vägen ut. Och till och med andligt, när kyrkan borde vara motsats, så är det istället många som lämnar istället för att kämpa på. Det finns där hela tiden den enkla vägen att ta när vi så ofta omges av den. Enkelt för mig, enkelt för dig, enkelt för oss. Så det är en utmaning att bestämma sig för långvarig överlåtelse i samma riktning. Kyrkan är tänkt att vara en motkultur mitt i kulturen. Så istället för att leta efter den enkla vägen ut, så är den kristna en som bestämmer sig för, som är kallad till att arbeta sig genom svårigheter. Att bära en tung börda under en längre tid. Och finnas kvar i arbetet för att arbeta mot en bättre framtid. Och det här är precis det som författaren uppmanar de han skriver till. Att överlåtet stanna kvar och kämpa i Hebreerbrevet kapitel 12, vers 1-2. Det här är judekristna, alltså judar som blivit kristna men som nu frestas att ta den enkla vägen ut. För om vi läser i kapitel 10 så kan vi läsa att på grund av att de blivit kristna så har de tappat arv som de skulle få. Vänner har vänt dem ryggen på grund av att de blivit troende. Affärsmän har förlorat kontrakt. Deras hus har blivit förstörda. Och en del av dem har tagits och blivit satta i fängelse bara för att de nu tror på Jesus. Det var priset de fick betala för deras tro. Och så börjar de tänka, men vet ni, kan inte vi bara strunta i den här grejen? Kan vi inte bara gå tillbaka till judendomen? Det är ju lättare. Men författaren säger nej, gör inte det. Det funkar ju inte. Vi har ju kommit överens om att någon större än Moses har kommit. Någonting nytt har kommit. Jesus har kommit. Gud är inte bara i templet, utan han är mitt ibland er. Det var han som gav sitt liv för att rädda er. Det var han som har vunnit seger. Han är den som är värd att leva för. Givet den lysande sol som Jesus är, ska ni nu gå tillbaks till det flämtande stearinljus ni hade innan. Gör det inte. Och i verserna vi läser idag så är det allra tydligast vad han vill säga. Lägg då bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer så hårt, och löp uthålligt det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Och det finns flera saker i den här texten som är menat att hjälpa oss att inte stanna upp utan att fortsätta. Och den första kan vi kalla för den nedskrivna uppmuntran. Och det är att när vi löper det här uthållighetsloppet så får vi uppmuntran av de som visat oss innan att det är möjligt. Och då tänker författaren såklart på de personer i Gamla testamentet som visade att tron, att kämpa på, att stå emot, att den finns i den tron de har. För innan kapitel 12 börjar så kommer kapitel 11, och där kan man läsa om de här hjältarna. Och här påminns vi om att om vi ska fortsätta att vara uthålliga i vår tro, så är det i ljuset av att det finns andra bakom oss i historien som har haft uthållig tro. Vers 1 uppmuntrar dem att fortsätta springa, fortsätta hålla ut, mot bakgrunden av att det finns gamla testamentliga personer vars liv vittnar om att det finns ett stort värde i att leva ett liv i tro. Vi har Abraham, Noa, Enoch och Moses som levde i tro. De hade en uthärdande, ihållande tro som klarade av de utmaningar som de mötte. Och deras berättelse talar också till oss. Och det här är menat, deras berättelse är menat att hjälpa oss att skriva ett nytt kapitel om vår tro, om vår uthållighet. Och bilden här är såklart atletisk, springloppet framför oss. Bilden av en löpare som springer loppet på banan. Men med en stor publik som hejar på löparen. Och jag har alltid sedan jag var liten, jag tyckte om sport. Att utföra sport, att spela beachvolleyboll är en stor del av mitt liv. Någonting jag lägger mycket tid på. Men jag har också alltid tyckt om att titta på sport. Det är något speciellt med att se människor som man vet har lagt ner stor möda, som har kämpat mycket, lyckas eller misslyckas och alla känslor som kommer med det. Och det är inte helt svårt att förstå var mitt sportintresse kommer ifrån. När jag var liten så gick jag och min pappa på alla Leksands IFs hockeymatcher. Han hade sitt plats och jag hade platsen bredvid i gången. Jag vet inte hur jag lyckades komma in på det sättet, men då gick det bra i alla fall. Och när jag var liten så var mitt favoritögonblick det här ögonblicket när allting släcks ner och spelarna kommer in. Och så kommer de in fram till med ljus och ljud och sen är det hela klacken som sjunger. Som hejar på och som är galna när de ser spelarna göra mål eller vinna. Och, jag tänker att det måste vara något speciellt att ha en sån klack i ryggen. Tänk bara ha det här i ryggen när man ska göra det man ska göra. Och om du stör dig på den här bilden så får du tänka på ditt lags flaggor istället, färg idag istället. Och jag har hört flera spelare säga, det går inte att bli trött när man har det här i ryggen. Och många Leksand och många andra lag kallar sin klack för den sjunde spelaren eller den trettonde spelaren. Det går inte att bli trött när man har det här i ryggen. Och det här är bilden. Att de här gammaltestamentliga helgonen vittnar till de nytestamentliga helgonen. Alltså de kristna. Och säger, kom igen. Fortsätt. Sätt den där ena foten framför den andra foten. Ge inte upp nu. Inte så att de sitter där i himlen och tittar ner på oss. Det är inte bilden. Utan deras tro vittnar till dem. Deras tro vittnar till dem. Och den kan också tala till oss. När du möter ett problem i familjen. Eller en utmaning med en släkting. Som har med en släkting att göra. Så kolla på Abel. Som hade en bror som hatade honom. När du står inför en flytt. Där du inte känner någon. Studera Abraham som lämnade sitt hemland utan att veta vad Gud förde honom. Du kanske åtminstone vet var du är på väg. Men det är utmanande att lämna det kända för det okända. Läs om Abraham och se hur hans tro bar honom. Har du drabbats av en skada som tvingar dig att ställa om livet? Läs om Josef och hur han övervann sina bröders hat. Om du måste göra en stor uppoffring för Guds rike, läs om Mose som gav upp rikedomarna i Egypten för att istället stå tillsammans med Guds folk. Eller du kanske vill göra något riktigt stort för Gud, någonting som i andra människors ögon verkar lite för mycket, lite galet. Som till exempel att bygga en stor båt mitt i öknen. Deras berättelse talar till vår berättelse för att vi ska kunna skriva vårt eget kapitel om trofasthet och uthållighet. När Leonardo da Vinci höll på att avsluta en av sina mästerverk så hade han flera månader finslipat alla detaljer, ljuskompositioner, vinklar, perspektiv, skuggor för att få det perfekt. Och när han var nästan klar så ger han penseln till en av sina lärjungar och säger, nu får du avsluta det som jag har börjat. Och hans lärjunge tar ett steg tillbaka och säger, men inte kan väl jag lägga mitt penseldrag till mästarens penseldrag. Men då säger Leonardo da Vinci så här, kommer inte det jag har gjort inspirera dig till att göra ditt bästa? Och det här är budskapet ifrån kapitel 11 och 12. Kommer inte det vi har gjort i gamla förbundet inspirera er till att göra ert bästa i nya förbundet? Det är första punkten, den nedskrivna uppmuntran. Den andra kan vi kalla för avvisad belastning. För författaren fortsätter. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Så vi har löparen, vi har banan, vi har publiken som hejar på, som vittnar till oss, säger fortsätt spring. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Så löparen springer, publiken jublar. Men här behöver vi ta en liten paus och spola tillbaka lite för att komma till tanken som vi kommer till nu. För när det kommer till starten av loppet så kan vi vara säkra på att de som springer har så lite som möjligt som stör på sig. Faktiskt var det så att vi vet från historien att den första olympiaden i Grekland, där sprang de helt utan kläder. Och det har jag ingen bild på, det kan jag lova. Men de ville ha så lite som möjligt som störde dem. Som stoppar dem. De bantade, de hade en strikt kost för att få bort så mycket kroppsfett som möjligt. För att deras fysiska förmåga skulle vara så perfekt som möjligt. Och de ville inte ha några kläder som fladdrade omkring och störde. Och det här är bilden i texten. Och vi ser samma sak idag om man kollar på atleter. De nya kläderna de har på sig är som ett andra skinn. För de vill inte ha något som hindrar, som stoppar dem från att nå det mål som de har satt upp. Och när det kommer till den andliga versionen av det här så handlar det om att när vi följer Jesus, när vi söker att vara överlåtna för den vision som man har för våra liv, så är det att sätta åt sidan allt det som kan komma i vägen. Saker som drar ner oss, som hindrar oss från att lära känna Gud fullt ut. Som hindrar oss från att leva det liv som han har tänkt. Och den som lyssnade noga när vi läste bibelordet såg att det finns två saker som vi ska lägga bort, eller hur? När vi är vid början av loppet, när startaren, publiken jublar, då står det, lägg bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer så hårt. Lägg bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer så hårt. Två saker ska läggas bort, tyngder och synder. Vad är skillnaden på de här två? Tyngder är sånt som inte är dåligt i sig, men som kan bli någonting dåligt. När de hamnar i vägen för att kunna sträcka sig efter Jesus. Så här kan man definiera de två. Tyngder är det goda som kan bli någonting dåligt. Synder är det dåliga som aldrig någonsin kan bli någonting bra. Det kan vara värt att ha med sig. Synden är istället någonting som alltid är dåligt, alltid är fel. Men om vi kollar närmare, vi börjar med det som är bra, som kan bli dåligt, alltså tyngder. Det här är någonting som inte är dåligt i sig själv, men som kan arbeta emot det bästa. Någonting som är bra för någon annan, vid ett annat tillfälle, men som inte är bra för dig just nu. Och ofta är den stora utmaningen för oss inte att välja mellan det goda och det onda. Ofta finns utmaningen i att välja mellan det goda och det bästa. Och det är vi inte lika bra på, om vi ska vara ärliga. Vi kan vara bra på att försöka arbeta bort synd, sånt som vi vet är uppenbart dåligt för oss, uppenbart går emot Guds ord. Men det är bara halva spelet. En annan delen är att säga, vet du, det här är någonting bra, någonting fint. Det är inte förbjudet, det är inte uppenbart fel eller dåligt. Men vet du, jag har ett större mål i livet. Och jag tänker inte låta det här vara sånt som hindrar mig. Det här är det som Paulus talar om i första Korintherbrevet 10:23, ett annat brev i Nya testamentet. Allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Det han säger är, jag skulle kunna göra det här. Det här är lagligt, det här är helt okej. Men jag kommer inte göra det, för det är inte positivt för mig i det långa loppet. Det här är inte det bästa jag kan göra. I ett annat tillfälle skriver Paulus, för övrigt bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt det som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på sådant. Jag tycker att det här är ett intressant bibelord, för Paulus säger, det jag ber för er, det är inte bara att ni inte ska hamna i synd, sånt som är uppenbart dåligt, utan att Gud också ska ge er visheten att sträcka er efter det bästa. Så vi kan säga, bara för att någonting är synd så betyder det inte att du ska göra det. Bara för att det inte är synd så betyder det inte att du ska göra det. Som någon uttryckte, bara för att du har friheten så betyder det inte att du ska använda den friheten. Vi har friheten att göra de här sakerna, men en del av friheten är friheten att inte alltid göra det som vi har friheten att göra. Jag tycker att det är en intressant tanke att ha med sig. Och givet de här omständigheterna som jag befinner mig, givet mitt mål, så kanske jag låter bli, helt enkelt. Och givet också hur lätt vi har att fastna i saker, speciellt kanske bra saker, så är det värt att stanna upp och fundera ibland. Atleter behöver ha disciplin, och det behöver också vi ha i våra liv. Här finns ju en stor fråga såklart, underhållning. Vad lägger jag min tid på? Underhållning är inte någonting dåligt i sig. Vi behöver koppla av, men det kan bli någonting dåligt om jag lägger all min tid på Netflix till exempel. Men det gäller också mycket annat. Det är bekvämt att lägga all sin lediga tid på att vara på sin husvagn på semester. Men är det det som Gud kallar mig till att göra? Givet hur mycket som hela tiden vill ha min uppmärksamhet så måste jag ställa mig frågan, som en författare sa. Är det här en vikt eller är det en vinge? Och det gillar jag, det uttrycket. Vikt eller vinge. Drar det här ner mig eller lyfter det upp mig? Och här tror jag att vi har chansen att spara mycket tid. Är det en vikt jag håller på med eller är det en vinge? Jag vet inte hur det är med dig, men jag är en sån som ganska ofta packar alldeles för mycket när jag ska åka på resa. Ganska ofta är det så att jag möter upp dem som jag ska åka tillsammans med och så inser jag att jag har en dubbelt så stor väska som de har. Antagligen för att jag bara rafsar ner mina saker i väskan utan att liksom ha en tydlig plan för vad jag ska ha med mig. Och så kommer jag hem och sen inser jag att jag har liksom inte använt hälften av de sakerna jag haft med mig. Onödig vikt helt enkelt. Och det här är ju inte någonting ont. Ett par extra jeans är ju inte onda. De är ju bara onödiga. Eller hur? Onödig vikt som jag har med mig. Och många gånger så tror jag att vi är överpackade i livet. Vi bär runt på mycket som inte är ont, men som inte behövs. Och som kommer i vägen för målet. Och det som författaren talar om här, att sträcka sig efter Kristus. Vi har också den andra delen, det onda som aldrig någonsin kommer att bli gott. Jag ska inte stanna jättelänge på det här, dels av tidsskäl, men också för att vi ofta är medvetna om de sakerna som vi har i våra liv som vi behöver jobba på. Men jag vill säga det så här. Här behöver vi vara bättre på att identifiera våra svagheter. Jag har en kompis som är pastor men som brukade arbeta som stridsvagnsförare. Och han berättade för mig att en stor del, man skulle kunna tro att vara stridsvagnsförare handlar mycket om att köra stridsvagn. Men en stor del av det man gör är att identifiera potentiella svagheter. Vilka vinklar är döda för oss? Var någonstans kan fienden attackera oss? Och så bör man räkna ut hur kan vi skydda oss mot de svagheterna. Och jag tror att samma sak är sant när det kommer till synd i våra liv. Vilka är mina svagheter? Vilka öppningar har jag för fienden? Vilka områden behöver jag vara försiktig med? Så vi har vikt och vi har synd och vi måste lägga bort båda två, för att kunna löpa det här uthållighetsloppet åt samma håll under en längre tidsperiod. Och här vill jag bara säga någonting som jag redan sagt genom det som jag pratat om, men som jag ändå är värt att betona. Vi säger ofta i kyrkan att Guds kärlek är ingenting man kan förtjäna. Gud är istället den som vill ge oss någonting. Han betalar priset, vi får ta emot kärlek, förlåtelse, hopp och evigt liv. Och så är det. Vi kan inte förtjäna Guds kärlek. Den ger han till oss fast vi inte förtjänar det. Men när det sen handlar om att leva det kristna livet, så är inte tanken att vi ska fortsätta att inte bidra med någonting och fortsätta att ligga på en andlig soffa. Lägg då bort alla tyngder och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt det lopp vi har framför oss. En annan predikant sa, det kristna livet är inte en söndagspromenad. Det är en bestämd, ihärdig jakt efter Kristus. Bilden här är en atlet som gör allt som krävs för att nå sitt mål. Som är villig att underkasta sig hård träning, strikt diet, gå upp tidigt och löpa hela loppet. Och om du har mött teologi som säger att det finns en enkel väg till helgelse, så behöver vi stänga den boken. Samma predikant sa som en utmaning, ingen har vunnit OS genom att äta munkar. Samma sak gäller för oss som springer loppet. En annan sak som är värt att notera i texten, jag närmar min avslutning, är att det här, det som vi kallas till, är ett personligt lopp. Och här är den enkla poängen, att det här loppet beskrivs som ett enda lopp. Så tillbaka till starten, löparen är redo, startskottet går, löparna är iväg, publiken jublar. Och sen gäller det att hålla sig på sin bana. Att inte fokusera på de andra löparna utan att springa mitt lopp. För i det här loppet så tävlar du inte mot dina medlöpare. Du tävlar inte mot dem, de är inte dina motståndare. Så ofta på många olika områden, men tyvärr också i kyrkan, så jämför vi med oss med de andra som också springer loppet. Men uppmuntran är att fokusera på ditt lopp och det du vill uppnå. Som kristen att följa det som Gud har för dig. Terry Johnson, som är en stor evangelist, beskrev det så här. Hitta det som du gör, som Gud välsignar, och håll fast vid det. Ett bra ord har med sig, tror jag. Som avslutning, min sista punkt. Den sista tanken från texten. Det rekommenderade exemplet. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Så vi är tillbaka på löpbanan. Publiken jublar och skriker. Löparen har lagt bort allting det som hindrar och stör. Och nu är det full marsch framåt. Svetten rinner, musklerna spänner sig. De får kämpa. Det är tufft, men det är ärofyllt och det är värt att kämpa för. Och så finns den sista bilden kvar i texten. Det som kallas för The Royal Box, den kungliga hyllan, finns fortfarande kvar. Om man besöker till exempel Wimbledon och kollar på den berömda tennisturneringen, så har de fortfarande kvar The Royal Box. Men löparna på den här tiden, när den här texten skrevs, springer och tävlar i loppet, så kom det en tidpunkt när de springer förbi The Royal Box, där kungligheterna sitter. Och så fick de slänga ett öga på kungen. Och det är en sak att ha publiken som jublar, som hejar på en. Men istället att få ett leende eller en vinkning från kungen. Och kanske har någon lättare att tänka sig för att du springer på fotbollsplan och så har du Messi som vinkar åt dig. Eller om du spelar volleyboll, kanske Isabella Haak som vinkar åt dig. På den här tiden var det kungen som var det stora. Och det här är bilden. Och inte för att ta bort någonting av det vi har sagt innan, eller för att ta bort någonting av det som står i texten. Men var inte för upptagen med allt det som hindrar dig. Bli inte för överväldigad av loppet som finns framför dig. Gör inte för stor grej av vittnena som finns runt omkring dig. Utan fäst din blick på Jesus, han som är målet för vår tro. För som kristen är det mitt mål att jaga efter Jesus, som är större än Moses, som kom och införde det nya förbundet, som levde det perfekta livet, som dog och uppstod för att ge oss förlåtelse och evigt liv, och som nu är i himlen och ber för oss. Han som själv blev människa och som förstår vad det är när loppet är tufft. Som själv svettades blod inför tanken att vara på korset, men som ändå uthärdade loppet han hade framför sig. När jag själv blev kristen när jag var 20 år gammal, så var det just Jesus som tog tag i mig när jag läste i Nya testamentet. Hans äkthet, hans vishet var någonting jag aldrig hade upplevt innan. Och har du inte läst om Jesus i Bibeln, så gör det. Han är värd att följa. Och jag kan inte, men jag kan inte gå på gamla meriter, och det kan inte du heller. Vi behöver fortsätta upptäcka hans storhet, fortsätta ha blicken fäst på Jesus. Den sista avslutande tanken. Jag har talat mycket om exempel idag. Exempel från gamla testamentet, exempel från Jesus. Och det här är någonting bra med exempel. Men ibland kan det vara frustrerande med lysande exempel. Jonathan Hellwig, David Åhman, är världens bästa beachvolleybollspelare just nu. De vann OS-guld och dominerat världstouren länge. Och det är underbart att kolla på dem när de spelar volleyboll. Men det kan också vara ganska frustrerande. Hur ska jag kunna komma i närheten av dem? Vi kan ta bort bilden nu, tack. De är ju bara för bra på att spela beachvolleyboll. Om det där är vad det innebär att spela beachvolleyboll, då vill inte jag vara med. Då kan inte jag vara med. Jag blir inspirerad, men jag märker också, varför försöker jag ens? Jag kommer inte komma i närheten av det där. Men det här är det fina med Jesus som exempel. För han är inte bara på utsidan och hejar på. Utan genom den helige ande så är han också vår kraft på insidan för att löpa det här loppet. Han ska ge oss kraft att klara av loppet. Vi ska inte klara det i egen kraft. Så därför måste vi hämta kraft för loppet genom bön, genom att studera hans ord, genom lovsång, genom gemenskap med andra kristna, genom en liten stund eller en lång stund med Jesus. Så att vi också kan vara ett lysande exempel på långvarig överlåtelse i samma riktning. Jag avslutar med att be en bön.